Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar jag välkomna till Big Six, det är den 2 oktober och dags för avsnitt 109. Som ni hör så är inte Jesper med oss här idag, han har åkt på en liten förkylning tror jag där. Så att jag hoppar in istället. Men Björn är här som vanligt och vi har även fått in Myggan i studion, Liverpool-supporten.
Harry, sidekick.
Som ni kan gissa varför han är här också. Men jag kan bara kolla läget med Björn först. Efter en sju dundrande helg av Premier League fotboll.
Verkligen. Jo, men det är bra. Jag tror att faktiskt det är första gången jag någonsin kollar en match i efterhand och duckar resultatet. Och det var alltså Tottenham Liverpool. Jag hade gjort det tidigare. Okay. Jag förstår inte folk som gör sånt. Nu testade jag det. Men det var mest för att jag visste att jag skulle missa matchen. Mm. Jag skulle missa inledningen. Och jag ville se den i sin helhet. Och för att jag jobbade på dagen och sen kom jag hem till den matchen och då skulle jag natta barn och då visste jag såhär, okay. Då kommer jag komma in i typ 60:e. Och så att jag gör såhär, jag lägger undan telefonen och så kollar jag efterhand och jag duckade resultatet och det funkade. Men det är faktiskt, jag har aldrig gjort den övningen tidigare. Jag gillar den inte. Nej, men jag var tvungen att göra den här.
Väldigt svår, och det här måste ju vara världens svåraste match att ducka också.
För
att
men det funkar ju om man är hemma.
Ja. Jag tänkte också att du var hemma, var ju väldigt stor skillnad där. Lätt hänt ju att någon, vad som helst, eller typ telefon.
Nej, men precis.
Det är väldigt svårt.
Det har varit svårt om jag var kvar på jobbet. Mm. Men så att vi kan väl ta det perspektivet. Det var ju en del som var upprörda mot studier. Vi kan ta det lite senare. Jag jobbade då alltså inte under den här matchen. Men jag kan ju bara ta det perspektivet lite senare. Hur liksom, jobb kan gå till under sändningar. Men ja, för det är mycket kring den här matchen som man kan prata om.
Verkligen. Det blir en hel del.
Myggan, du kanske har avreagerat dig. Du kanske är klar nu.
Nej då, det kommer inte vara på länge. Och sen är det också, den här veckan kommer vara ännu värre. För nu kommer vi få, först kommer vi förlåt härvan ännu en gång idag antar jag. Och sen kommer ju nästa då, vi ska börja prata kanske om de här röda korten. Och vad som kan tas tillbaka och inte tas tillbaka. Och sådär. Så det här kommer ju hålla på. Och sen släpper vi förhoppningsvis ljudet.
Ja, så att, du tror det?
De måste vi nästan släppa det tror jag.
Ja, och om de vågar.
Det kommer bli väldigt tufft för dem. 11:30, så 12:30 idag i den här domarshowen på Sky. Mm. Den tror jag många har ringat in sitt schema. Det är 1,5 timme långt.
Oj då. Kommer bara handla med en, då så. Sitter du bänkar.
Det är bänk. Ja, men idag är det 90 minuter. Ja.
Blir det en P3-dokumentär om den här?
Det kan mycket väl bli det.
Lite krimpodden för
upp. Ja, verkligen alltså.
Men det där, jag kan känna att det går lite åt ett farligt håll när det ska bli sån himla dissekering av domarna och de ska liksom, de ska upp och brännas på bål och det ska kastas tomater mot dem och efter varje domslut så ska de liksom förklara. Det gör ju inte att Liverpool får inte tillbaka sitt mål. Nej. Så att ibland kan jag känna att så här, jag vet att i Allsvenskan så var det ju en del under perioder där domarna ställde upp intervjuer och förklarade. Och då sa många supportrar, men det var så himla bra. Det kände jag väl lite så här, ja, fast det säger ni ju bara. Mm. Men var det så bra? För man står ju fortfarande och kokar och du får inte tillbaka straffen. Nej. Du får ju inte, det räddar ju ingenting. Du får en förklaring, ja jag missade. Ja, okej. Okay. Känner du mycket bättre då? Nej, jag gjorde inte det i alla fall. Jag tycker det där är lite så här. Ja, jag vet inte om jag köper
också, jag är jättepro långsiktighet angående domare. Så jag tror inte man ska göra det svårare för dem här och nu. Det kommer inte, fler barn vill inte bli domare efter det här tror jag. Nej. Och det är bara negativt för
mig. Det snackade också Alan Pardew om i någon podd igår så jag. Som dök upp och han sa bara, nu blir de straffade i en omgång här och får inte döma nästa match. Men de kommer fortfarande, liksom, så fort de kommer tillbaka, känna samma stress inför det här. Och fansen kommer ju vara på dem från sekund ett när de börjar döma igen. Liksom, så att, det är också konstigt.
Det som också blir det, där det kommer de här på. Tidigare fall. När en domare gör bort sig, då hittar man då från en tidigare match. Mm. Ja men kolla här, det var ju samma sak när han dömde oss här. Och så hittar man, ja han har en agenda. Och så gör det inte bara Liverpool-supporter utan det är ju även i... Alltså, andra lag i Premier League och i andra ligor, i allsvenskan, samma sak. Det är samma beteende överallt. Och man försöker hitta någon så här, ja, men det är foliehatt på och det är liksom...
Ja. Men jag sa det i fotbollsmorgon att jag är väldigt tydlig med att jag vill inte ha tillbaka några poäng. Det är liksom inte, det känns som många andra fans tror att man ska slå Martin. Det är liksom inte, jag tror inte någon är på fan tror det, utan det var ju tre pinnar borta. Men problemet uppstår ju när det är så tydligt lite galenskap som det här var. Då öppnar ju den här konspirationsdörren. Men jag hoppas vi kan stänga den efter den här matchen, för jag tror den finns liksom.
Nej, vi hoppas det.
Men jag kan också känna igen mig själv i att när man börjar göra fel, hur det kan snurra på. Ja. Den här matchen som att det var som en snöbollseffekt tyvärr liksom.
Verkligen.
Och så kan det vara någon.
Ja, men vi sätter oss in i matchen som man nästan glömt vad det slutade. Men det blev 2-1 till sent. Men vi kanske börjar i VAR-haveriet då. Och det som hände där i mitten av första halvlek. Och det var ju då när Salah spelade fram Luis Diaz som är mål. Linjemannen vinkar för offside. Och det blåses av efter han har firat då ju.
Det är för en väldigt kort repris.
Ja.
Väldigt kort.
Och där hinner man ju, det är ju tight. Men man lutar ändå på att det är onside då som tittare liksom.
Ja, alltså vi pratade om det lite innan här, Myggen. Och jag reagerade när jag såg det. Så tänkte jag att, men det där... Var det verkligen offside? Mm. Och så fick man, och så blev det, ja det blir VAR-check. Och så var den så ovanligt snabb.
Mm.
Och det drogs inga skuggor eller någonting, inga linjer eller någonting. Och så var det bara, nej men det är offside. Så jag, var det verkligen det? Och sen så här, i och med att just offsiden, sen de införde VAR, så har ju de varit väldigt säkra. Och ibland nästan enligt vissa för säkra. För det har varit liksom en tånagel offside är offside.
Mm.
Och så blir många frustrerade. Ja, när lämnar bollen, foten och allt det där.
Mm.
Men i och med att de har ändå varit så säkra. Så, ja, men säger de att det är offside så är det offside. Jag reagerade bara på att man fick, som du säger Miguel, man fick, det var så kort tid med själva repriserna. Och jag märkte att även Bojan... Jag upplevde som att han kände som att det där var nog onside. Mm. Men ja, okej, om de är så säkra så, men då måste det ha varit med väldigt, väldigt lite marginal.
Mm.
Men jag reagerade på att just att det var väldigt lite repriser.
Jag känner igen det där.
Det var någonting som var lite konstigt med hela situationen.
Ja, jag tycker jag känner igen det själv lite igen när man ser någonting. Men man inser att man tar alla fakta. Men andra kanske har det i rummet. Att man, ja. Det här är inte rätt.
Nej.
Men vem är jag och lägger
mig här? Precis. Man zonar ut och bara, men jag är tyst då.
Ja. Ja.
Och så kommer det fram så. Efteråt att du hade rätt.
Visst.
Ja. Och då kan man inte säga det.
Nej.
Nej.
Den känslan fick jag.
Men
så alla hade ju svårt. Och ingen får ju tillgång till bilderna. Och det var ingen streckdragna.
Nej.
Så att jag tycker verkligen att alla kommentatorer och liknande... Det är ju fullt förståeligt.
Mm.
De som snappar upp det är ju jättesnyggt. Men det är ju väldigt svårt.
Ja, för de få som inte hängt med i då hela processen. Då, det är att det flaggas för offside. VAR-domaren Darren England tror att målet står. Som sitter i VAR-rummet liksom. Och säger bara, kolla snabbt på situationen. Ser att Luis Diaz är onside. Säger till domaren Simon Hooper då, check completed. Och han tror då att det första beslutet ska stå vidare. Alltså offside för Simon Hooper och onside för VAR-domaren Darren England. Mm. Och därför...
De utgår från olika domslut,
ja.
Kan man säga.
Och det fattar man inte hur det går till.
Och liksom gör så att säga rätt båda två.
Så det är en
kommunikations...
Två rätt blir ett fel.
Precis,
ja. En otrolig kommunikationsmiss mellan domarna då. Men sen det som är konstigt då, Myggen, är ju att det tar 36 sekunder. Va?
Ja, det är de då som från är den mystiska.
Ja, innan Tottenham slår sin frispark.
Ja, the missing bullet är de sekunderna. Vad händer där?
Ja.
Och det finns ju även då en assistent till Darren England i det rummet som är anställd för att fånga upp det här.
Mm.
Och fjärde domare allt möjligt som har
det kan
som
man,
lyssnar.
Kan man tycka är nog med tid för att liksom få fram det rätta budskapet och ändra liksom.
Det enda som skulle förklara det där, det är ju att det blir något tekniskt haveri att de inte hör varandra.
Ja.
Och bara, okej, men du måste ta ett beslut nu.
Mm.
Ja, okej, men då går jag ansvarig check complete, så då är det väl offside då.
Mm.
Något sånt. Men ja, det är ju bland de märkligare situationerna sen VAR infördes i Premier League som man har sett. Det kanske, just att de har varit så säkra på själva offsiden. Och något liknande har vi väl inte sett.
Det går igenom så många människor att det fortfarande är samma fel. Det är väldigt underligt.
Mm. Skulle ni vilja ha den här semi-automatiska offsiden vi såg under VM?
Så,
Premier League har väl liksom tackat nej till den funktionen.
Ja, det är väldigt svårt att säga.
Det är lätt att säga nu kanske.
Ja, jag säga det, och jag ska vara ärlig med att innan det här tänkte jag inte så mycket på det. Men jag frågade Björn innan också om vi har sett de här linjerna i år, uppdragna. För de vad är han gjort av en människa? Det känns ju väldigt...
Nej, ibland när man såg dem liksom röra på sig vissa matcher.
Det, så han är ju upp för lite... Ja.
Så de pratade ju om att införa också en lite tjockare linje som skulle täcka. Så att det skulle komma ifrån de här extrema millimeter offsiderna. För det är ju egentligen inte det här... Nu pratar vi om en liten annan del av hela offside-regeln. Men det är ju inte därför offsideren kom till... För att liksom bedöma de här millimeter-offsiderna. Där kan jag tycka att låta ett mål vara ett mål. Offside kommer till för att man inte ska stå upp och fiska. Liksom. Men överlag så, just det att vi har sett så få de här linjerna dragna. Det tror jag gör med att vi inte haft så många såna extrema offside-situationer. Där det varit väldigt svårt att avgöra. Så jag tror nog att
det har varit kanske få omgångar också. Men, min förhoppning kanske är bredare linjer. Men de vill gärna få AI-styrda. Så att en dator så att säga säger av eller på. Kanske för enkelt för domarna också liksom, framtiden. Så att det ser mer automatiskt med bredare linjer.
Jag hade gärna sett det som de hade i VM. Alltså med den här 3D-effekten och sådär.
Jag hade gärna. Den känns ju klockren på det man har sett. Sen kanske man bara fick se perfekta exempel också.
Men vi måste ju göra det enklare för dem som dömer. Som sagt, jag är pro att domare ska ha trygg och bra miljö att jobba i liksom. Och det tycker jag det här kanske hjälper till då.
För att det går ju så snabbt här och han går inte ens ut och kollar på sin egna TV väl. Så han litar fullt på varumet liksom, och det går så himla fort. Och det brukar ju vara tvärtom, att de tar extra god tid på sig för saker som kanske är liksom, enklare
att reda ut. TV-bolaget är ju ändå att kunna göttas rätt bra i reprisbilder. Någon käppast jag har att det är för mycket reprisbilder. Här är det liksom, här ligger vi stilla på planen och det är lugnt.
Jag fattar inte vad de var så stressade över liksom. För det är ganska liksom, avgörande grej att
kameran hamnar på Diaz då. Offside-målet. Men vi förstår inte vad han står på planen riktigt. För att det är närbild. Så jag vet inte heller där om Liverpool... Det var rörigt i alla fall. Ja. Ska vi kunna höra ljudet, hoppas vi är vacker då.
Det var det. Och jag har full förståelse i och med att det är 0-0 här. Så att det är ju verkligen en... Det är ju en matchavgörande sekvens. Alltså ibland kan det ju vara så här... men det stod ju redan 4-0. Så att det hade inte påverkat någonting. Eller ni ledde redan med 3-0. Liksom. Men det här är ju matchavgörande. Och jag har full förståelse för att man som Liverpool-supporter är duktigt frustrerad. Haveriet här.
Ja, och det tar ju bara 2 minuter efter offside-målet då har gått igenom till att Son gör istället 1-0 för Tottenham. Och då är det en helt annan match istället för 0-1 till Liverpool då liksom. Men,
till alla Tottenham-supporter som lyssnar, så vi kommer väl till en matchanalys sen.
Ja, exakt.
Det ska vi verkligen göra. För där har jag en hel del att säga också positivt om Liverpool. Så att, men vi hade väl ett rött kort där också.
Ja, det hände ju innan allt det här.
Ja, precis, i 26:e då.
Och det är ju lite klurigt det där röda kortet, för att det är väl som Liverpool-fan tycker jag personligen kanske är 50-50 och man... Det var det. Vill ta rött där ska du ta det. Men problemet är ju bilderna han får.
Ja.
Det är där som jag har det jättesvårt. Också även då att de väljer vinklarna som är... Ja, det är väldigt intressanta val av kamerabilderna. Men bilden är konstigt jag sett. Och domaren har ju alltså gått ut om det var... Han har ju aldrig ändrat ett sånt domslut i sin karriär. Som har dykt upp på skärmen.
Nej.
Men den här gången var det ju gjort för honom att liksom...
Bara.
För att göra det rött. Men jag menar, det är vad det är. Men jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att starta filmen på den här stillbilden.
Ja.
Det tänkte jag faktiskt också på att de gjorde. Men för mig, bara så här, jag är ingen expert på reglerna och allt det där. Men jag tycker att det är ett såklart rött. När han går med den kraften, han träffar benet. Han kan ju bryta benet på honom där.
Ja.
Och du är väl sådär att du ansvarar ju för... Var du sätter fötterna och du kommer i full kraft. Och jag vet att till exempel, vi kan väl lyssna på det strax här, men Klopp pratar om att han träffar i bollen först och allt det där. Men det spelar ju ingen roll enligt reglerna. Så att, och han går ju på honom stenhårt. Så att, för mig är det ett rött kort.
Ja, men vi ser att det är ett rött kort där, och det kan jag köpa. Och så har vi Van Dijk röda kort mot Newcastle, som också var lite vattendelare. Men vi har ju både Gakpo och Gomes åker på dem i Tottenham straffområdet när de sparkar igenom foten. Och då har vi två röda kort på Tottenham och två straffar. Alltså,
ja.
Vi måste ju vara konsekventa här. Och Van Dijk var ju folk, då var man ju galen när man tyckte att det var tveksamt. Och det hände ju... Ja. Så att domaren hade det tufft som fan. Men jag tror verkligen att det händer ju någonting efter offside-grejen, tror jag, i VAR-rummet. Att de nästan försvinner. Det känns som de inte är så delaktiga. Och jag hade behövt dem vara med lite mer i matchen. För det var incidenter på incidenter.
De bara tar av sig headsetet och bara, jag orkar inte.
You're on your own.
Vi kör old school.
Gör det bästa vi kan, liksom. Han hade behövt hjälp den här matchen. Men vi ska inte fastna på röda kortet. Det är vad det är, tycker jag. Det kan verkligen vara åt alla olika håll. Så fair enough.
Ja, ja.
Tottenham gör mål och jättebra. Och det är väl så de ville spela. Alltså runt på kanten, det tycker jag var exemplariskt. Son var ju väldigt långt vänster ut hela matchen. Jag tror han skulle vara mycket mer centralt. Men det där gav ju resultat.
Kanske attackerade just Joe Gomez där. Ja, som nej, men svaga länken verkligen. I backlinjen. Ja, men det är ett väldigt fint mål också. Maddison som har en riktig smörpass genom försvaret till Richarlison som hittar in till Son. Liksom, det är skolboksexempel.
Typ. Ja, det är snyggt.
De fortsätter flyga Tottenham helt enkelt.
Mm. Kan vi inte bara lyssna på Klopp när han är ruskigt osympatisk?
Jo, det kommer här.
Yeah, I red card for Curtis. Probably everybody here in the room thinks it's a clear red card. I see that different, but just because I played football and most of you probably didn't. It full power on the ball, rolls over the ball, and then hits the decisive part of the leg. When you see it in slow motion, it looks horrendous. Or I think when you see it in real time, it's not even close to be that bad. So, but it's a red card. So, but Curtis didn't look, and they're not even close to on purpose.
Så sa alltså en bitter Jürgen Klopp på presskonferensen efter. Det kan man ju förstå att han är.
Han har ju gjort det där tidigare när han har gjort en sån här postmatch-intervju. Där han står till reportern och frågar om att säga, men vad tycker du om den här situationen? Nej, men vad tycker du? Ställ han tillbaka till reportern. Vilket är alltid märkligt när en tränare ska ställa frågan till en reporter. Han är ju inte där för att tycka någonting. Han är ju heller ingen expert, utan han är ju där för att ställa frågor för att tittarna ska få svar. Och sen så här, jag tycker väl att, jag minns inte vilken situation det här var, men det var ju... Jag tycker i alla fall att det var rätt beslut. Ja, men då kan du ingenting om fotboll. Mm. Och så säger han, men våra experter tycker samma sak. Liksom, så här. Och det här det är var, lite liknande.
Det röda kortet var ju det. Han sa att det var, om du spelar fotboll så är det inte rött kort. Nej. Och Gary Neville sa också, i England var det unisont inget rött kort på spelare, uppenbarligen.
Mm. Men det är kanske också på hans tid var det inte rött kort. Men nu är
men det
ju
kul. Neville var ju att Nanny did this to me in training all the time. Det tycker jag var roligt att tänka på, att Nanny springer runt och sparkar.
Ja. Men det har ju... Nej, men vadå? På 90-talet, början på 00-talet, då var inte det där rött.
Nej.
Men nu är det ju det. Ja. Och det är, för mig är det rätt.
Och den
för
att du,
det är det där som fotboll. Ska vara rött. För att du riskerar spelarens karriär när du går och klipper honom på det där sättet.
Jag har sett billigare röda, skulle jag säga. Och då jämför jag med Gustos röda som åker på i Chelsea. Där, när han också är på boll först, såklart. Sen så fortsätter benet in i foten. Liksom.
Mm. Ja, sen blir det 1-1 genom Gakpo där då, när han skadar sig i den sekvensen.
Ja, han skadar sig under firandet eller under målet.
Mm. Nej, innan tror jag.
Innan.
Ja, han är ganska... Och så blir det frispark och så blir det härva där. Och där var det också tveksamt om det borde kanske vara något mer än bara frispark.
Mm.
Men han gör mål trots att han är skadad. Och det kommer ju vara rätt kostsamt.
Ja.
Det där, tror jag.
Exakt. Ja, det mycket väl. Och det blev det även i matchen.
Ja.
För att han byts ut i paus.
Ja.
Jota kommer in. Tänker att det här är min show. Mm. Att stjäla på ett sätt.
Nej, men det gör han. Men där är det ju liksom... Där är det ju lite... Det där första gula är... Det är tufft att ta.
Ja.
För det är inte ett gult kort. Och det har ju varit en match med hög intensitet också. Så att... Ribban är inte lagd där. Det är väldigt konstigt att det sker just då. Sen är det andra gula, det är jättedumt allt det där. Men till hans försvar, som ingen tar upp, det är att han tappar ju bollen. Vi är 10 man.
Mm.
De är väl 3 eller något som är på väg mot... Jag förstår ju vad han gör. Folk pratar ju som att det är en idiotisk tackling. Nej, det är en person som har tappat bollen och panik och vill ta tillbaka.
Ja, nu pratar du andra tacklingen.
Ja, förlåt.
Ja, precis.
Men det första tror jag att alla är överens om att det är ett gult kort. Alltså det är svårt att se.
Jag tycker det är så himla svårt att se vad touchen är på första.
Ja, där skulle man ju verkligen hellre fria än fälla. Ja. Ingen kan se vad det är, tycker jag. Det är såklart frispark, men vad är det som har hänt?
Ja.
Sen är ju det problemet då han ligger på marken och skriker efter gult kort. Jag vet inte om ni kommer ihåg, McAllister åkte ut mot Bournemouth.
Ja.
För att man fick inte i år göra det.
Nej, exakt. Trent du får inte visa honom med händerna. Nej. Liksom att en spelare ska ha ett gult.
Det gjorde Tottenham på den här matchen. Och Trent fick ett gult kort för att han kastade boll där. Så alla överens om att det får man inte göra. När han blev tacklad mot Newcastle.
Ja, just det. Mm.
Det skedde ju också i den sekvensen.
Ja. Men det missar de.
Det missar de. Vilket, ja. Liksom spär på den här konspirationsteorin som man inte ska hålla på med. Men just idag så blir man ju tokig på de små sakerna liksom. Jag tycker Jottas andra gud, den är ju såklart. Jag förstår varför han gör det, jag förstår varför han får gud för det. Ja. Och har man gud så kan man inte göra det. Men valt du att det är tre av de spelare som springer rakt på mål.
Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya, tror det eller ej.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC 24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du, Kalle, som har makten i spelet.
Så är det verkligen, och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC 24. Så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället, där är vi mer betrodda.
Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC 24 är att de har rätt till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. Allsvenskan inkluderat.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i Premier League då, förutom Haaland?
Ja, det måste ju vara någon i Chelsea, va?
Inte direkt.
Nej.
De Bruyne är det faktiskt. Och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis som Haaland.
Ja, det ska han verkligen ha också.
Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six.
Och sen själva bytet som görs i paus, Darwin Nunez kommer inte in alls. Nej. Och det är ju klart, med två röda så blir ju gameplanen helt annorlunda. Men att han inte får komma in i paus istället, jag kan förstå varför han tar in Jota, för att det är en annan spelartyp som kanske behövs när man
Jota
är hemma
också
mindre.
Jag tror inte folk kommer ihåg det, men han var otrolig mot Newcastle. Nunez gjorde målen, men han var lite den som lyckades få ner. Och jag tycker vi är rätt bra 9-11. Alltså, de har inte mycket som händer när vi är 9-11, utan det är ju nästan 10-11 mycket värre för oss. Så att nu är ni på väg in när Matip gör självmål. Jag tror Klopp har en chansning på att 60 sekunder med Nunez så kanske vi kan göra mål. Det tror jag är hans gamble.
Ja. Men jag måste säga att första halvlek, bortsett från haveriet med var situationen där, så var det riktigt härlig första 45 att titta på. Det var ju högt tempo, intensivt, och det liksom det small, och det var vi fick se två mål, så det var en riktigt rolig, så här neutralt riktigt rolig första halvlek att titta på,
verkligen, som förstörs.
Och det var ett väldigt, man måste säga, Tottenhams mål är väldigt väldigt snyggt. Madisons pass ner till Rickarlison, och Rickarlison som faktiskt var ganska bra. Och till Son där, så att det var en rolig första halvlek att titta på.
Verkligen.
Satt på guldkort Richarlison. Det blev ingenting. Innan kändes det såklart att han kommer ju bränna.
Ja, jo.
Jota tar ju liksom, det tar ju en minut mellan hans första och andra gula. Vilket också kan själv så här tappa huvudet varning. Verkligen, att verkligen. Han inte kan hålla sig kall. Man förstår att han blir lack på att han får det första gula. Men då kanske du ska hålla det lite kall.
Nej, men jag håller
lite längre i alla fall.
Det är inte försvarbart.
Men sen som du är inne på, så tycker jag liksom det är en dålig forcering av Tottenham. Och ni ser nästan mer kompakta ut med 9 man än 10 man.
Szoboszlai är otrolig. Han får springa och just med lungorna och liksom kan ta löpningar.
Det tyckte jag var häftigt. Alltså inför, då hade vi ju typ, det måste väl ändå vara de två bästa värvningarna i Premier League så här långt. Szoboszlai och Maddison. Nu är vi inte så långt inne på säsongen. Men Szoboszlai, vilken värvning det är. Han har liksom allting. Ja.
Och att han liksom kan kliva in i rollen. Alltså Premier League. Alltså,
det är lätt att gå och gömma sig där som ett nyförvärv i den situationen. När, liksom, när man ska förlora en match. Liksom, men istället ta tag i det.
Ja, McAllister kanske är liksom svårare än vad han har. Ja. Men det är till Brighton. Det säger någonting om hur stort hackdämnd kan vara från Bundesliga och en sån ja. Klubb som Leipzig.
Ja, det brukar ju vara en dålig, det har ju du varit inne på Björn, att Bundesliga till Premier League ofta är ett dåligt steg.
Ja, men att målskyttar ju med att siffrorna blir dopade i och med att i Bundesliga skiter de i försvarsspel. Ja. Mm. Så att när den liksom en målskytt värvas in, då ska man ändå ha det med sig för att jag följer Bundesliga en del och man slås av i nästan varje match vad det är för typ av försvarsspel. Och det såg man inte minst, till och med liksom Bayern München när de mötte United, att så här, nej men det är bara full fart framåt för alla lag.
Ja, men det är dopat. Men Timo Werner visar ju, nu har vi mål i helgen, var det för helgen? Liksom hans första mål.
Ja, han gjorde mål i helgen.
På liksom 18 månader eller någonting. Så inte bara, han, är,
han, är men han var väldigt bra när han kom tillbaka till Leipzig. Då var det så här.
Sen blev det en jäkla hack på ett år nu.
Ja,
så att,
han är
båda de två tycker jag är jättebra. Sen tycker jag också att man ska ge det, om vi ska vara lite så här, liksom, försöka zooma ut. Så det är ju en period där när Maritzson har lite skott på Alisson och sånt som är bra. Liksom. Det har Tottenham, det ska jag ge dem. Men det var ändå förvånansvärt lite som skapades liksom, fram till målet i sista sekunden.
Verkligen.
Men det var ju Kulusevski inne på efteråt, att han var besviken på att det var, alltså de kände det här trycket från läktarna, och det måste jag också säga ändå, det var skön stämning faktiskt inne på arenan.
Det känns som alltså, att de får bra ljudkuliss där inne också nu under den nya arenan.
Jag vet inte vad jag riktigt vad jag känner för den här trumpeten då några gånger de ska köra. Nej, liksom When the Spurs Go Marching In. Kör utan bara. Ja. För det blir det ju mäktigt inte. Tryck. Med britter och trumpeter.
Det var ju som då, när man är inne på den här, liksom, det mörkret man har. Mm. Det är ju också när Curtis Jones, den här bilden man får se. Tänkte ni på att alla gubbar runt om tv-skärmen var rätt packade och hade såna. Man har ju tagsen kvar på alla Spurs kläder man
köpte.
Nej, känner man ju ännu mer bara den kastet som man lever i. Sitter du som en keps med en prislapp på.
Ja. Nej, men Kulusevski var inne på det. Att de kände tryck att här, gå före nu bra. Ni är liksom två man mer. Mm. Men att det blev på något sätt, det liksom låste sig på något sätt. Det blev så himla mycket, okej, vi måste bara lösa det.
Ja, och så var liksom, min bild var, jag har inte sett alla Tottenhams matcher, men det var upp till individen att lösa det.
Mm.
Det var väldigt långsamt passningsspel.
Ja, men det blev ju handbollsspel på slutet. De spelade bara runt och väntade på att någon skulle ta slag i det liksom.
Och då var det ganska enkelt för Liverpool. Men jag tror liksom att om vi ännu en gång försöker liksom se stora perspektivet, tror jag att för Liverpool-fans, tror jag det här, och laget, tror jag det här kan ha gett oss ganska mycket. För att det finns ju en helt annan glöd mot vi mot världen nu som dyker upp.
Som Klopp också älskar.
Ja, exakt. Att och det är det han lever på. Så jag tror liksom att han, det kan ge någonting positivt.
Det sa han ju också på presskonferensen efter att liksom han var super proud över laget. Liksom, hur de genomför den här matchen. Och att det är såklart, det är ju lite av en slump att det är ett inlägg längs marken. Som att typ får en studsig på en smalben och går rakt upp i krysset.
Liksom. Jag tycker att insatsen från båda lagen och sättet de liksom bjöd upp till dans här visar på att båda de här lagen kommer vara med och slåss i toppen.
Verkligen.
Vi kommer ju till City sen, men de kommer ju absolut vara med där uppe och slåss. Och nu är Tottenham bara en poäng bakom City. Men nu, det är bara 7 matcher spelade. Men Arsenal, eller vad säger jag, Tottenham och Liverpool är ju på riktigt den här säsongen. Ja.
Nu har jag reflektion där bara, som jag var inne på programmet Fotbollsmorgon, att jag är chockad över att det var ett ärevarv med barn. Jag tycker det var konstigt. Jag tycker det är inte, det får man inte vara på med efter 7
omgångar. Nej.
Det är liksom, det var något helt nytt i min värld.
Det gör man väl sista hemmamatchen?
Ja.
Alltså, det är sista hemmamatch, det är bucklar. Men alltså, det är fortfarande september och det är små barn på folks axlar och springer runt. Ja. Men jag menar, samtidigt ska man inte på något sätt, när man har haft så jäkla trist så länge, så kan jag förstå att det här är jävligt kul. Så
ja, man ska veta var Tottenham kommer
ifrån
också.
Ja, verkligen. Så hatten av för det. Jag kan känna igen den känslan. Men sen dyker då upp det här problemet då med att de var, alltså jag, på 5 säsonger, så har vi liksom förlorat ligan med en pinne 2 gånger mot City. De har 150 anklagelser emot sig från ligan. Det är ett problem tycker jag. Och vi jobbar med helt olika, alltså det är statsägda klubbar och vi är privatägda. Så det är ju jobbigt från början. Då att domarteamen åker dit och dömer matcher torsdagar och flyger in och sen sätter i varummet en hel helg, är ju ett problem. Och jag tror inte att att den fakturan som då Man Citys ägare betalar om, att den påverkar dem. Jag tror verkligen inte det. Men det öppnar ju verkligen upp för att något inte står rätt till.
Ja, och det i sig är ju ett problem. Och det, att man hamnar i sådana förtroende misstankar. Ja. Liksom. Det är inte bra.
Det är onödigt i ordet, tror jag. Ja. För jag, jag tror inte det finns någonting där. Mm. Men varför ska vi ens ha den diskussionen?
Varför ska den fungera på det sättet?
Nej, det är ju inte lämpligt.
Det kan jag hålla med. Men med det sagt så kan jag verkligen förstå att man vill någonstans liksom tjäna mer pengar och det är en kort karriär och allt det där. Så jag kan köpa en grej, men det måste ju vara andra sätt att göra det på. Mm. Om vi nu ska satsa i klubbar, det kanske är det vi inte ska ha. Och sen, då kan de åka dit och döma mycket de vill, inte de äger klubbar i England. Så
för det har kommit upp mer och mer rykten nu om att Saudi även vill värva domare från England. Och efter en sån här match har man väl inga problem med det nästan om Hooper hoppar på det i planet.
Nej, vi försvinner för gott.
I alla fall för Liverpools
skull. Det är bra. Det är också ett problem som kommer dyka upp, tror jag, ganska mycket prat om idag, hur de ska lösa det där och vad det innebär liksom. Och sen också, tidsskillnaden är för liten, men det finns ju någon sån här fatiggrej också, att du ska bara flyga runt så där och sen ta beslut. Så att det finns ju jättemycket där som är ett stort problem, och jag tycker lite synd om då domarna på planen som får klätt skott för allt det här. För att hade det bara varit de här domsluten vi går igenom nu, och där jag är upprörd över minus Dias-grejen, då hade jag bara framstått som en galen Liverpool-supporter. Och det köper jag liksom. Och det kan jag ha för mig själv att hålla inombords.
Ja, exakt.
Men det blir ju hela den här snöbollseffekten. Ja. Och det är ju skittråkigt för alla inombords.
Ja, men det här drar igång ett riktigt Twitter-drev. Och folk som är galnare än dig till och med, de går ju till botten på sånt här. Och som vi var inne på innan, de letar upp alla misstag när domar någonsin gjort. Ja. Liksom, och säger att det finns agendor.
Och så måste man rikta rätt. Vi pratade om det innan också, att vi ska inte rikta det här mot experter och kommentatorer.
Det var lite det som jag pratade om innan. Jag kanske ska bara berätta lite. Som sagt, jag jobbade inte, så jag ska inte gå in i några detaljer på hur man har jobbat, för jag var inte där. Men jag noterade ju att via Play Studio fick skit från vissa på sociala medier. Martin Åslund fick mycket skit, såg jag. Han gått ut och svarat. Och jag har sett kommentarer som har riktats mot honom och studion överlag som absolut inte är okej. Till att börja med så kommer vi tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Att när det här beslutet tas så... Jag märkte att även Bojan blev lite konfunderad, men tänker att, och det som också Martin har sagt, att man tänker att ja, men de har ju tagit det här beslutet, vi utgår från att de har gjort en korrekt VAR-check och de tar beslutet att det är offside. Då utgår ju vi från att de har tagit rätt beslut. Och just att de har varit så, just offsiden har ju funkat generellt sett väldigt bra. Sen man införde VAR. Det får man ändå säga. Det var stökigt första säsongen kanske, men sen har det funkat väldigt bra. Så då utgår man ifrån att det är korrekt. Sen är det ju en halvlek där det är ett rött kort. Det är också två mål. Det är ett sent mål dessutom. Och när man jobbar i studion som producent och redaktör, givetvis försöker man hålla koll på vad som sker på sociala medier. Men det är väldigt mycket som ska göras. Och det finns väldigt mycket som kan hända i ett kontrollrum. Det kan vara tekniska utmaningar som gör att en producent och redaktör måste bolla med. Samtidigt sitter man och bygger paket som experterna vill ha. De kanske står och har massa frågor till en producent och de måste ta tag i de bitarna. Det kan finnas jättemycket aspekter som sker i ett kontrollrum. Det sker nästan alltid tekniskt strul som gör att man måste parera det samtidigt som man måste bygga, okej, vad ska vi prata om i pausen? Vi har byggt det här paketet. Det är väldigt, väldigt mycket. Det sitter ju liksom 10-15 pers i ett kontrollrum och du har dessutom två experter och programledare och väldigt mycket att ta in. Man försöker givetvis följa vad som händer på sociala medier för att inte missa eventuella snackisar. Men jag tror att det i kombination med att man just utgick från att de har ju tagit rätt beslut här. Sen gör man ju faktiskt det efter matchen. Med tekniken och grafiken i kontrollrummet, då gör man ju faktiskt en linje där man konstaterar att det där skulle ju varit onside. Så det görs ju efteråt, det är bara att det görs inte i pausen. Så att, ilskan, jag vet själv, jag följer ju allsvenskan där domarnivån är ännu sämre och man har inte VAR. Jag säger inte att jag är för VAR, men konstaterar att där har man inte VAR. Och jag vet hur frustrerad man kan bli. Och att ibland så ventilerar man det på fel sätt. Men det gör det inte okej för det.
Nej.
Men
jag tycker också att
jag kan förstå frustrationen när ens lag blir feldömda. Men
det är felriktat bara. Jag tycker bara att det var också, som du sa, mycket hade hänt. Och det var ju bara liksom... diskussionen var igång på Twitter i halvtid. Mm. Men det var ju inte så, i och med att ingen hade bilden än.
Nej, exakt.
Så var det ju liksom bara en station, tror jag, Bein Sport, som drog en egen linje i halvtid. Så att det var ganska lite att gå på om man skulle börja bygga en historia på det.
Ja, ja, det är bara spekulationer. Det kan man ju titta och,
nej, men till exempel Sky-studion, de läser ju upp efter matchen.
Alltså, jag skulle säga att det var 22 eller 23 minuter efter
signalen. Och då läser de upp statement och då har man Gary Neville, nej. Okej, det var på det här sättet. Så de hade ju inte heller varit...
Är man Tottenham-fan och känner att det pratas lite om matchen? Sky News spelade på 20 minuter... Anders Postiklogo och barn som går runt på arenan. Och det var ju bara sång och dans. Trevligt. Det var ju ingenting om det här förrän det här statement kommer in. Och då berättar Gary Neville att han har ju en skärm när han kommenterar som är VAR-skärmen.
Ja, de får den lite tidigare än alla andra.
Han såg det och liksom sådär. Men jag såg ju den sändningen. Han pratade inte om det då. Sen ändå kommer den där Oh No-segmentet som är legendariskt.
PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur against Liverpool.
Oh, no.
The goal by Luis Diaz was disallowed for offside by the on-field team of match officials.
No.
This was a clear and obvious factual error and should have resulted in the goal being awarded through VAR intervention. However, the VAR failed to intervene, and this is why we couldn't get the shot of the lines being on the situation. PGMOL will conduct a full review into the circumstances which led to the error.
No, Kelly, seriously.
Yes, that's what's happened.
No, at the time, I thought we get VAR up on the commentary box before anybody else does, and I thought that's onside. And then all of a sudden, you just hear in your ear...
You need to expect, you get a preview of the pictures, don't you?
We get a preview of the pictures up on the gantry, and we get the actual commentary from the VAR officials to the referee. And you all of a sudden, like, check complete. Like, what? No lines? It was so quick. And then obviously, you've slowed it down at half-time. It was too quick, and something was obviously wrong. That is unbelievable. That is a bad one. That really, really... I mean, they said significant... That is very significant, and I think to
it
be
makes
fair,
you wonder how many others have got.
There's a couple in the last few weeks that I just thought haven't been right, and I've been actually asking us, have we got the right cameras at these stadiums? We never seem to be in line anymore. We've always been in line.
Nej, precis. Så även trots att han fick se bilder före och fick se ganska nog många repriser, så ropade inte han heller för att det här måste ni prata om i paus. Det här är helt sjukt.
Och man märker att sändningen tar en helt annan... Jag tror att Sky tror att det kommer vara... Att det är något Twitter-drev och det finns ingen sanning. Det vänder ju helt efter det. Sen har ingen pratat om någonting annat efter det.
Nej, så är det verkligen.
Nej, det finns ju den aspekten också. Att det kan ju vara på sociala medier så att det sker liksom att det ena lagets supportrar tycker att det är fel. Men det behöver ju inte vara fel just därför.
Nej.
Alltså, det finns ju den aspekten också. Bara för att de skriker ska vi prata om det.
Nej, men så vänta längre. Jag tycker, som sagt, det fanns ju alltid på jorden lördag kväll och ligga kvar i sändningen efter. Så att det fanns ju ingen stress att göra det kvar.
Nej.
Så att, nej, onödigt gnäll.
Mm. Verkligen. Men om vi ska summera matchen då, som också spelades på planen. Hur skulle du göra det, Miggan?
Jag tycker United var jättebra. Tottenham var jättebra. Det var nog det bästa laget vi har mött, tycker jag. Åtminstone första halvlek. Men det känns mer som ett mer kompakt än vad Newcastle gjorde, som också var ett bra lag. Men jag är ändå nöjd med hur det såg ut. Jag är nöjd med att de klarar stressen så bra med 10 man och kan fortsätta spela ganska lugnt och sansat liksom. Sen att Szoboszlai nu har lirat 37% av all Liverpool sin karriär med 10 man. Det börjar bli ett problem.
Ja,
vi måste lösa det här lite grann, tror jag. Vi kan inte ha de här problemen.
Nej.
Så att, nej, men, och sen så är det väl självklart så, har man bollinnehav och chanser ska väl Tottenham vinna 9 gånger 10, och det gjorde de också. Så det är bara hatten av för det.
Mm. Vad är status på Gakpo då?
Ja, det är oklart. Han hade ju en sån casket runt liksom hela benet när han gick hem från till bussen. Men vad det betyder vet jag inte.
Nej.
Jag antar att det är väl på onsdags presskonferens det var tidigast.
Ja, alltså om man tittar på Tottenham, så jag tycker det är fascinerande hur många spelare som helt plötsligt är alltså på världsklassnivå. Mm. De plockar också, de gör ett byte på målvaktspositionen inför den här säsongen, och Vicario är ju briljant.
Ja.
Han är ju hur bra som helst i den här matchen. Du har Udogi på vänsterkanten som jag tycker är riktigt bra. Han har ju liksom en av världens bästa spelare att ta hand om på sin kant i form av Salah, och där tycker jag att han tar verkligen den fighten på ett bra sätt. Du har Bissouma som har varit jättebra den här säsongen och är jättebra i den här matchen, och sen
är inte de
fronttrion eller frontfyran där uppe också extremt bra. Så att, Och till och med Romero har ju börjat liksom behärska sig lite.
Det,
han är ju galen, men han lyckas hålla det på en bra nivå.
Mm. Mm. Det är största skillnaden tycker jag. Backlinjen känns liksom intimidating.
Ja.
Det är ju, förut var det ju underbart mjukglaslag att möta. Men ja. Nu är det liksom när du är solida och självförtroende stinna killar man möter. Så att, nej, men det ska bli kul att se hur det går. Jag tror det finns luckor, det finns saker att utnyttja där som vi kunde ha gjort om vi har varit 11 mot 11 som jag tror City eller de andra storlagen kan utnyttja.
Nej, men det är imponerande om man kollar på deras backlinje när det har Udogi, Van de Feen och Vicario som är helt nya i både liga och land och lag. Och det sitter ihop från dag ett liksom, och här sitter man som Chelsea-supporter och nästan skiljer ifrån sig på att vi har ett helt nytt lag och en helt ny backlinje nästan varje match.
Mm.
Och det är det som är problemet. Mm. Det behöver det tydligen inte vara.
Nej, visst. Och så även då pengamässigt så är det väldigt investerade pengar. Alltså, ja. Det är snyggt. Jättebra.
Verkligen. Mm. Men vi säger så och tackar Myggan för Liverpool-inhoppet här. Så ja, får
tack
du fortsätta,
för att jag kommer och ventilera.
Ja, brinna av veckan ut fram till torsdag. Ja, är det Europa League.
Union Saint-Gilloa. Gustav Nilsson ska stå gamla Falkenberg-spelare.
Det roligaste är väl det är ju McAllisters brorsa. Det är mysigt. Kommer ju få lida mot varandra första gången.
Han är också mittfältare.
Eller? Han är mittfältare, ser ganska lika ut också. Skotska
matchen i matchen.
Skotska rötter var med. Ja. Det är väldigt konstigt. Så kul. Det kul.
Sen väntar Brighton och Merseyside derby för Liverpool.
Ja, men så Brighton känns ju, jag vet inte vad sån, men det känns ju mycket trevligare nu än vad det gjorde för några veckor sedan. Och
kanske skulle vara två liksom ilskna bin, getningar som ställs mot varandra efter de här förlusterna.
Tack igen.
Ja, stort tack.
Ja, tack mycket.
Det har blivit dags att kika på veckans match i Europa och det gör vi med vår nya partner Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och jag tittar givetvis på tisdagens Champions League-matcher och först ut så väljer jag att spela Galatasaray plus en mot Man United. Man United som ni vet torskade här senast i helgen i Premier League mot Crystal Palace med 1-0. Galatasaray har ett fint lag på pappret och jag tror de kan störa ett Man United som är lite i gungning här. Plus ett Galatasaray alltså, odds på 2-20 där. Vi går vidare till Inter Benfica. Inter som är i bra form och speciellt en viss Lautaro Martinez som stod för en fin insats här i helgen. Och jag spelar helt enkelt Inter till en rak seger här, en etta alltså. Odds 1-80 på den tycker jag är väldigt generöst av Come On. Och sista matchen i trippen är mellan Napoli och Real Madrid där jag tror på målfest. Över 2,5 mål till oddset 1-71. Oddset för denna trippel är alltså 6-77 och du hittar den via comeon.com. Kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Come On som är med och sponsrar Big Six. Ja, vi går tillbaks lite i tiden och lördag 13.30 då Aston Villa tog emot Brighton i en så här best of the rest-match. De lagen tillsammans med Newcastle kanske då som man ser som de största utmanarna den här säsongen kanske. Och 6-1 slutade det till slut. Det var väl väldigt oväntat va?
Det får man ju säga. Det var det. Det är ju två lag som tar en del risker i sitt försvarsspel. Och vi har sett att de vill åka på en del smällar. Till exempel på Anfield när de spelar med sin höga backlinje och tar mycket risk. Brighton är ju också ett lag som ibland räddar upp det på något sjukt sätt, men de tar också mycket risker. Men det här var ju framförallt för Ollie Watkins match.
Ja. Men det har man nästan väntat på att det ska släppa för
precis,
honom.
För det har ju alltid varit grejen att sen några säsonger tillbaka, att han kommer till mycket lägen men han sätter inte chanserna. Men här får han ju verkligen extrem utdelning. Men det sjuka är, det kanske säger en del om expected goals, men expected goals ligger alltså på båda lagen. Alltså det är på Aston Villa 1.48. Brighton 1.64. 1.48 och gör sex mål.
Ja.
Det får mig nästan att tvivla på expected goals.
Det är fel på datorn, en lagpaus eller någonting.
Men, häftig tränarkamp. Två världsklass-managers i Unai Emery och De Serbi. Så det är väldigt kul. Lite tråkigt så från matchen att det inte riktigt blev någon match.
Nej, exakt. Det är
för
ju...
att den dör ju liksom efter nästan 26 minuter när det står 3-0.
Ja, och liksom de får ett självmål emot sig. Och då känns det, som du säger, färdigspelat nästan.
Om jag ska vara lite mallig då. Mm. Så sa jag inför säsongen att jag trodde väldigt mycket på Deby.
Ja, det ska du ha.
Vad säger du om det, Kalle?
Och han är väl två assist här också.
Ja, vilken klassspelare det är. Och, från Bundesliga.
Exakt, det jag tänkte säga. Det går emot din egna tid som Bundesliga-spelare.
Det är en spännande take där. Han är så fin alltså.
Ja, och det är väl som man brukar säga, undantaget som bekräftar Bundesliga-regeln då kanske. Att han är
precis. Ja, jag menar även Haaland kommer ju från Bundesliga.
Ja, men han är på egen det är alien liksom.
Ja, precis. Det är han och DB.
Ja, samma mening. Men ja, det är ju en galen match och Villa, som du var inne på det, de har ju vunnit allt på hemmaplan i år, så där är de ju ruskigt starka.
Ja.
Och sen så är det väl lite så när man har De Serbi som coach. Nu startar han en 18-årig på mittfältet där vid namn Hinchelwood.
Ja, precis.
Som man slänger in i den här hetluften som är absolut inte en lätt match borta mot Villa liksom. Och då...
Som man typ knappt aldrig sett spelare.
Nej, exakt. Ja, jag reagerade direkt. Jaha, nu kommer väl en ny superstjärna som säljs nästa sommar för miljarden.
Mm.
Men det jag var inne på är att man vet väl riktigt vad man får av Brighton. Liksom. De hade ju likväl kunnat vinna med 6-1 själva typ. Men nu blir det en 6-1 torsk istället. Och sen så går det väl och vinner nästa match mot... Och det är City eller Arsenal de har nästan.
Ja, alltså om man tittar på Brighton, de har alltså nästan släppt in lika mycket mål som Bournemouth.
Ja.
Ett mål mindre. Och även Aston Villa har släppt in 11 mål. Det är nästan i klass med Everton. Så att de här två lagen släpper in väldigt mycket mål.
Mm.
Och det över tid, över en hel säsong, det kommer ställa till det för dem.
Mm.
Och det är lite så här det där berömda täcket. Ska du täcka liksom... över kroppen fryser de fötterna, ska täcka fötterna så fryser de över kroppen. Så det är liksom vägen de har valt, att de kör framåt. Ja. Men det kan ju bli ett problem för dem om de ska liksom vara uppe och jaga om Europaplatser. Så att, ja, jag vet inte riktigt. De här tränarna, det är ju den här vägen de väljer.
Mm.
Och det ger dem mycket mål och härligt spel, men det gör också att de läcker en del.
Ja, verkligen. Och det får väl vi tacka för då, att de väljer den linjen istället för den andra. Vi rör oss vidare då mot, det var ju väldigt många klockan 16 matcher
ja.
På grund av att Ryder Cup avgjordes på söndag, så då tryckte de ihop hela schemat i röden istället. Och på sydkusten så ställdes ju Arsenal mot Bournemouth och gör ju bara jobbet helt enkelt, även fast det inte är så lätt alla gånger, men... 4 mål.
Ja, det som var fascinerande inför var ju att Arsenal hade mycket skadeproblem.
Mm.
Declan Rice hade ju haft ryggproblem. Mm. Saka var skadad.
Ja.
Så dök det upp bilder på att Saka dagen innan stod och signerade vad det var, allt möjligt, tröjor och grejer när de kom till spelhotellet. Och båda kom ju till start här. Och som du säger, de gör ju jobbet och får ju två straffar här. Totalt sett har Arsenal fått 5 straffar i den här Premier League-säsongen på 7 omgångar.
Mm.
Det är en del.
Och sen jultomten Saka som bara delar ut sina straffar också.
Ja, det tyckte jag ändå så här. Det visar ju också på, kan ju inte en del supportrar till andra storklubbar tycker jag är retligt, men det visar ju ändå på vilken team spirit de har här. Att Kai Havertz som har fått mycket kritik, Arsenal får mycket kritik, han har ögonen på sig med den här prislappen, han har inte gjort mål. Jag tror att det är Gabriel Jesus som faktiskt ska ta straffen, men Ødegaard snackar med honom, vi ger den till Kai Havertz, och han var absolut, och efteråt så är alla framme och liksom
klappar honom
på.
Det var nästan lite parodiskt hur mycket de liksom så här blev glada för hans skull.
Det blir nästan lite förutmjukande.
Ja, exakt.
Men det tycker jag ändå så här, som lag är det ändå fint.
Ja.
Jag tycker också att Ramsan som Arsenal-supporterna sjöng på arenan kan vi lyssna på, det är ju då Shakiras Waka Waka, det är ju den här VM 2010-låten då. Då sjunger texten 60 million down drain, Kai Havertz score again. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Om man får får störa sig på en detalj. Mm. Det är en härlig ramsa.
Och... den är ju sarkastisk. Alltså, den har ju en, liksom, en gnutta ironi i sig, ska man ju med sig.
Men att han scores again när det är hans första mål. Ja. Det jag sitter och stör mig på. Men sen är det en härlig stämning på arenan där.
Sen vet jag att jag tycker att den är lite rolig överlag. Så kanske att så här, göra Shakira... sånger till ramsa kanske, inte, kanske inte riktigt min grej, men den här tyckte jag faktiskt var lite rolig.
Ja, den satt faktiskt.
Och det var bra gung på läktaren.
Mm. Men sen tycker jag det är livsfarligt att ge Havertz straffen där.
Tänk om man missar.
Ja, men det har man ju sett flera gånger om. Mm. Jag såg till exempel Peter Crouch dokumentären för inte så länge sedan, och han har ju en exakt likadan situation när han precis kommit till Liverpool och gått liksom över 10 matcher utan att göra mål. Och kostar ganska mycket och du vet, får ju mycket kritik bara på hans utseende, att han är över 2 meter. Och får en straff och den slår han ju så himla dåligt och missar liksom. Och då fortsätter ju bara tidningarna och fansen håna honom liksom. Och bränner Havertz här, vi har varit inne på det i många torsdagsavsnitt, att man nästan sett på hans ansikte att när han bränt en stor chans under matcherna, att han nästan liksom inser vad det kommer mynna ut till på Twitter ofta liksom, att han blir ett stående skämt varje vecka liksom, att han, det finns den här 007 grejen att det är 0 matcher, 0 mål, 0 assist, 0 mål, 7 matcher spelare.
Nu fick man inte det.
Ja, men jag tror han fick det i och med kuppen eller någonting, så nu står han på 1-0
istället. PL 7 PL-matcher. Ja, det är sant. Men
men det var ju skönt för Havertz att få spräcka den.
Ja, absolut. Så de tickade liksom av många boxar här. De skadade spelarna kom till spel.
Mm.
Ja, det är ofta som med Saka, det rapporteras som skadade, så dyker han ändå upp och spelar. Och Kai Havertz fick göra mål och så att Arsenal är med där. Det är Arsenal och Tottenham som är obesegrade så här långt i Premier League. Nu väntar ju Lens då på bortaplan i Champions League. Sen är det ju då Manchester City och efter landslagsuppehållet Chelsea. Men här inför så kommer man faktiskt ett bra läge att möta City som är inne i en formsvacka och som har skadeproblem. Får vi se då, det dyker upp skador hela tiden i Premier League, så det kan, och det ska ju spelas Champions League, så att det kan hända mycket även i Arsenal. Men så här måndag förmiddag så tycker jag att Arsenal har ett riktigt bra läge att möta City, och man gör det dessutom på hemmaplan, och man kommer ju ta med sig Community Shield-segern. Ja. Att man gjorde en väldigt bra insats. Där Kai Havertz var 9 och var väldigt bra.
Ja, exakt.
Vi får se om det blir något liknande. Men så att den matchen ser jag väldigt mycket fram emot. Och det kan nog bli en rejäl fight om den här tittar faktiskt.
Ja, verkligen.
Och det är nog inte bara Arsenal som kommer inblandade.
Nej, exakt. Som du var inne på innan så är även Tottenham och Liverpool ruskiga utmanare i år. Men vi tar oss då till City-matchen, kan vi göra lite snyggt. Som åker på en förlust här lite från ingenstans. Har ju typ, de har inte förlorat i ligan sedan februari inför den här matchen. Men nu är det också första gången de förlorat 2 matcher i rad på väldigt länge. De torskade ju mot Newcastle i Carabao Cup förra veckan.
Och där roterade man ju mycket.
Ja.
Och inför så var vi ju liksom pepp inne på att det lät ju nästan, tonläget var ju typ som att vi vaskar den här matchen.
Ja.
Spelade Calvin Phillips och noterade att han också, pepp sänkte Calvin Phillips efteråt. Sa att han klarar inte av att spela på den här nivån som vi vill spela.
Nej.
Det är också lite så här hur man hanterar spelare.
Ja, bygger upp ett psyke inför Arsenal-matchen. Liksom.
Kanske. Han fick ju faktiskt hoppa in också mot Wolves. Ja. Men, och han var väl lite arg på att de inte kunde flyga till Newcastle och allt sånt där. Men de gör en dålig match mot Newcastle. De gör ingen bra match. Och här gör de inte heller. Jag satt faktiskt och tittade på den här matchen, merparten av alla 16 fighter. Och de gör en dålig match. Sen ska man också ha cred till Gary O'Neill och Wolves, som blivit av med väldigt mycket spelare, bland annat Nunes då, som gick till City. Men de har haft en Pedro Neto i väldigt bra form, lite under radarn. Har varit riktigt, riktigt bra. En så här härlig dribbler och som också bidrar med poäng. Han tar ju alltså fram till 1-0-målet, som är ett självmål. Han tar ju en löpning på typ 60 meter och springer längst ut ur kanten, och ingen kan ta honom. Alltså fenomenal spelare. Ja. Frågan är om han är kvar i Wolves i januari.
Nej, Pep sov någonting där säkert.
Ja, kanske. Mycket, mycket möjligt. Men City har... Det är någonting som inte funkar. Självklart, de saknar Rodri jättemycket. Han kommer ju vara avstängd mot Arsenal också. Mm. De har skador på Kevin De Bruyne, absolut. Men det är många andra topplag som också har skador. Men det är klart att det påverkar. Framförallt, de får liksom inte riktigt någon... När de saknar Rodri, som är en av världens kanske den bästa defensiva mittfältaren där ute. Det är klart att det påverkar, men de möter ändå Wolves inför den här matchen. Oddsmässigt står de i typ 1,38. Ja. Så det går inte att skylla egentligen på någonting. Men det var trögt. De fick inte igång sitt anfallsspel överhuvudtaget. Haaland är totalt osynlig. Symptomatiskt för hans insats i slutet. Det kommer en långboll och han bara nickar rakt upp i luften. Men han har ju sådana här matcher ibland när han bara inte är där. Samtidigt har han ett läge tidigt i matchen där han är bara en centimeter från att slå in den.
Och då gör han väl två till. Precis. Om man sätter den.
Och City åker ju på... De gör ju någon sån där bottennapp då och då. De lyckas ju ofta hålla sina formsaker väldigt korta. Ja. Men det ska bli intressant att se nu hur länge den här håller i sig. För vi får ändå säga att det är en formsvacka. De gör två dåliga insatser här. Mm. Låt vara att den ena bara är ligacupen, men mot Wolves borta så gör de ingen bra match. Och sen får man väl också lyfta fram Pep Guardiola, ja. Plumpt kallar honom för The Korean Guy. Det var ju kul att Wolves höjde upp efteråt The Korean Guy. Mm. Alltså Wang Hee-chan som gör mål igen. Och nu har han gjort 4 mål på 7 matcher här.
Bortglömd spelare även då Pep, men det är ju såklart han går in och avgör när Pep glömmer bort hans namn i presskonferensen inför, han kunde alla de andra stjärnorna, men sen så blev det The Korean Guy när han skulle snacka om
hiphop. Ja, men det är därför jag tycker det ska bli intressant, och nu ska de ju spela mot Leipzig på bortaplan i Champions League.
De möts ju varje år.
Ja, verkligen. Och hur de dels hanterar den matchen och sen då om de kommer ur den här formsvackan när de ska möta Arsenal på bortaplan.
Mm. Det är väl på hemmaplan förra året när de två lagen möts i Champions League som Haaland gör 5 mål, va? Eller 6 eller vad det är.
Just det.
Så att han kanske kan hitta stor form bara genom att möta Leipzig igen.
Precis, men, de var med 7-0 då.
Ja, exakt. Men det kom fram lite intressanta siffror på City med och utan Rodri i Premier League efter den här förlusten såklart. Och med Rodri i Premier League så har City förlorat 5 av 67 matcher. Utan honom 5 av 15. Liksom var tredje match som han inte är med som han då torskar.
Ja, men han är extremt viktig. Och samtidigt kan han ju inte vara så viktig. Det är ju alltså ett litet underbetyg att är de så fragil att de saknar den spelaren. Visst, han är en av världens bästa defensiva mittfältare. Men att de är så sårbara när han är borta. Men absolut, de har ju också, man kan ju ändå inte blunda för det, de har mycket skador.
Det är lite som, om man ska dra en urusel Star Wars-referens. Referens är att liksom, det är Rodri Citys dödsstjärna, eller vad de kallar det.
Ja,
att det enda sättet du kan vinna på dem, det är om du tar bort Rodri eller om han är borta själv. Liksom. Mm. Och då är det ett helt annat lag på banan.
Ja, men lite så är det.
Och sen har de inte riktigt någon tydlig ersättare. Nu är John Stones skadar fortsatt också, och annars hade han spelat. Han kan ju spela i den defensiva mittfältsrollen med ett bättre liksom, defensivt tänk. Calvin Phillips undrar man ju varför han ens värvades nästan, nu när man ser honom spela. Liksom, han är inte alls vad Rodri är, och då kan man förlora sådana här
matcher. Men Kovacic-Nunes, det är ingen dålig tvåa framför backlinjen där ändå.
Nej,
tycker jag.
Men jag tycker det finns ju för lite defensiva inslag i båda de spelarna. Det är ju mer...
Ja, det håller jag med om.
Bolltrygga spelare som alltid har blicken framåt och kanske glömmer det viktiga ibland bakom dem. Så att ja, vi får se om City studsar tillbaka.
Men kul för ligan att det blir en plump här för City som man inte riktigt såg komma.
Nej, exakt. En oberäknad plump.
Så att för nu är det väldigt jämnt här. Nu är det City på 18 poäng och så har du Tottenham och Arsenal på 17 och Liverpool på 16 där bakom. Så att kul för ligan, säger jag.
Ja, och liksom att West Ham är liksom 5 poäng bakom City efter 7 matcher, det trodde väl
det ingen. Det trodde man kanske inte, nej.
Nej. Ja, från ett Manchester-lag till ett annat då, och ett som mår ännu sämre, Man United, som skulle vinna mot Crystal Palace igen, tänkte väl alla efter cupmatchen från förra veckan där de vann med 3-0, ganska övertygande. Åker på en förlust där. Och ett mål av Joakim Andersen som han förmodligen glömmer sent.
Ja, det var snyggt. Ja. Det får man säga. Det var väldigt snyggt. Det
känns fick också lite Hasselbank-vibbar på den här halvvolley-träffen rakt upp i krysset.
Ja, den var riktigt fin. Det är också lite typiskt här United nu. De går och vinner den här ligacup-matchen och då är det liksom positiva tongångar igen. Och, ja, men den viktiga matchen är väl ändå här på lördagen. Ja. Och den torskar man.
Mm.
Och jag vet inte, jag låter ju som en repig skiva. Som många andra. Mm. Inget unikt, men att det man har sagt om United och Ten Hag, man ser ju ingen utveckling i spelet. Och Ten Hag, när han var i Ajax, det var ju mycket bollinnehav. Nu får de mycket bollinnehav i den här matchen, men rent generellt har de inte sett det. De har haft mycket bollinnehav och liksom nöter ner motståndaren. Det ser man ju inte här.
Nej.
Nu är vi uppe på liksom 19 månader med Ten Hag och det händer ju ingenting. Nej. Och må vara att det är spelare som är stökiga, och, men de låter ju ändå vissa få spela. Nu är Anthony tillbaka liksom på nåder. Så att, och dåliga värvningar, men samtidigt, det är, så här dåligt är ju inte det här laget. Spelarna är ju inte så här dåliga.
Nej.
Så att det är strukturella problem organisatoriskt, allt från ägaren ända hela vägen ner till fotbollsplanen. Men ja, jag fortsätter att ställa mig frågan, alltså, hur länge sitter Ten Hag?
Ja,
och han, för mig är han ju inte the real deal. Han är ju inte, jag har sagt det tidigare, han är ju inte en världs, han är inte, alltså, och då jämför vi med Pep Guardiola, Arteta, Klopp.
Mm.
Får man kanske snart räkna in Postecoglou där också.
Ja.
De Zerbi, han är inte där uppe bland dem.
Också.
Det är en bra tränare, absolut. Men är han United, tar dem och slåss som titlar bra? Uppenbarligen inte.
Nej.
Det går ju inte att säga någonting annat.
Men liksom, det har gått 7 matcher. Det ser inte bättre ut. Och man, nu ser det ut som att liksom man på något mirakulöst sätt klarade en topp 4-plats förra säsongen. Man minns ju knappt hur de gjorde. Liksom, ja, man förstår inte hur de gjorde.
Ett svar, ett enkelt svar på det är ju att Rashford gjorde 17 plus 5 förra säsongen. Nu står han på ett mål och en assist på 7 matcher.
Ja.
Går inte riktigt att känna igen honom. Och det, så här är ju Rashford. Ja. Det går ju mycket upp och ner. Och att då förlita sig på att det är han som ska göra jobbet. Eller en drömträff från Bruno Fernandes. Eller att domaren räddar dem i matchen mot Wolves.
Mm.
Det håller ju inte i längden. Det fattar ju alla.
Ja,
att, det går inte att säga någonting annat.
Värvningar som kanske tänkte att liksom avlasta en Rashford har ju också misslyckats totalt. Liksom. Nu var väl Mount bra i cupmatchen här, men i ligan har han fortsatt problem. Och han ska ju inte göra heller, eller han kan ju absolut göra 10-10, men det har han gjort i Chelsea. Men jag tycker han har en lite annan roll i United än vad han hade när han var som bäst i Chelsea. Spelade till lägre ner i banan. Liksom.
Ja.
Och Höjlund har väl liksom, det är så, det är väl fel kille att också lägga allt för mycket krav på direkt när han kommer tillbaka från en skada och inte heller har gjort supermycket mål inför liksom, i Atalanta i Serie A. Så att det är ingen 20-målsman direkt man värvar in.
Nej, kul också att Amrabat fick vara vänsterback.
Ja.
Men det ska ju ändå sägas. Är det någonting som är förlåtande så är det ju skadehelvetet som United sitter med. Sen har de ju valt att stänga av 2 spelare själva, men, och den ena är tillbaka nu i form av Anthony, men Diallo, Malasia, Martinez, Reguilón, Luke Shaw, Wan-Bissaka är ju skadade.
Hela backlinjen
nästan. Och det är ju klart att, och Martinez är ute och blir borta ett tag, det är klart att det kan man ju inte bara liksom, ja då ska lösa det ändå. Det är klart att det är ett, det ställer till det, det påverkar ju alla lag. Men samtidigt grundspelet, grundidén.
Den kan man fortfarande se, om den finns där.
Ja, precis. Det är där man inte ser.
Nej, exakt.
Så att, men det är klart att det är det enda som jag skulle kunna säga är något ursäktande för United.
Här står det också Lindelöf där bredvid varann. Alternativen är Maguire eller Johnny Evans. Liksom. Där kan man ju tycka att han ska vara första val, vilket han verkar vara. Men spelar ju inte efter, eller som man vill kanske, för att han ska behålla den platsen heller. Liksom det känns lite hugget som stucket. Men vem väljer du som ska spela bredvid Maguire? Eller
bredvid Maguire som får hoppa in. Men just nu skulle jag väl ändå säga att det är med skadorna så att det är det väl ändå Lindelöf.
Trots Evans match mot Burnley.
Ja, det beror kanske på lite motstånd då.
Ja.
Men i en sån här match så tycker jag nog att det är rätt med Lindelöf. Faktiskt.
Vi får se om hur det går för United framöver. De ska väl också spela
Champions i veckan här, va?
Precis. Och för Uniteds del så väntar Galatasaray på hemmaplan. Det känns som sen är det Brentford till helgen.
Jobbigt att just få Galatasaray på hemmaplan. Som kanske ses mer som en enkel match än vad den är egentligen.
Ja, skönt ändå för United att de får liksom stanna på hemmaplan här.
Mm.
Och inte behöva flyga iväg och allt det där. Så att, det kommer väl underlätta en del.
Ja.
Hej, hej! David Fjell här. Jag vill tipsa om programmet Eurotalk som sänds varje vecka på Dobb-TV. Vi spelar in ett nytt program varje måndag där jag, Martin Åslund, Christian Borrell och Marcelo Fernandes går igenom det senaste om den internationella toppfotbollen. Och just nu kan du testa Dobb-TV 2 veckor helt fritt utan bindningstid för att se Eurotalk och våra andra program på Dobb-TV. Detta genom att använda koden FOTBOLLSMORGON när du startar valfritt abonnemang via www.dobb.tv. Eurotalk kan du se hos Dobb-TV via en webbläsare eller genom att ladda ner vår populära app Dobb-TV. Så in på www.dobb.tv och testa 2 veckor fritt.
Ett lag som är i lite bättre form är ju ett annat lag som kom på topp fyra position förra året, Newcastle, som tog emot Burnley också i lördags då. Och Burnley har ju fortfarande inte vunnit en match i ligan än, och det var väl svårt att begära att de skulle göra det här. Men Newcastle vinner med 2-0. Isak får göra mål på straff, från straffpunkten. Och känns som Newcastle har steppat upp nu efter en lite skakig inledning av säsongen.
Ja, men det har de ju, och försvarsspelet sitter ju där, även om Bottman är skadad nu och ser ut att bli borta ett tag, så kör de ju med Lassell och Fabian Skär i mittback. Annars är det ju intakt, och då går det att känna igen Newcastles stabila försvarsspel igen. Och kul också för Isak som är deras bästa målskytt så här långt. Även om det är straff här nu så är det en säker straff, och han är i bra form. Sänkte City i veckan också, så att väldigt kul. Jag tycker att en sån, den här vintervärmningen Anthony Gordon har varit riktigt bra. Kanske nämnt det tidigare, men han har varit väldigt, väldigt bra. Nej, men absolut. Newcastle har ju liksom fått ordning på grejerna. Nu, de har ju den här mardrömsgruppen i Champions League som väntar, och nu är det PSG som väntar på hemmaplan. Det ska bli väldigt spännande att kika på.
Det är väl Qatar mot Saudi då som möts, va?
Så är det. Så är det.
Men där lär väl Isak få start igen. Det är väl, det känns väl som att han är the main guy i de största matcherna fortsatt.
Ja, han borde väl få det med tanke på att han är den, i och med att han är deras bästa målskytt, så att absolut.
Mm.
Det borde han ju få.
Mm. Och på söndagen då var det bara en match som vi kanske inte ska gå in på allt för mycket eftersom...
Dessutom är Wilson skadad också. Så att...
Ja.
Och talar mycket.
Men inte så allvarligt.
Nej, han kanske är mer tillbaka.
Men ja, det gör väl också Isak mer säker. Men på söndagen då, när det var Ryder Cup som skulle avgöras, så fick ju tyvärr då Nottingham och Brentford gå ut och spela en match som de verkade inte så superintresserade av. Den slutade 1-1, och vi lämnar det väl där, för ikväll måndag då så är det ju ett London derby faktiskt som väntar. Fulham Chelsea, och där Fulham ligger före Chelsea tabellen faktiskt. Det börjar ju höra till vanligheterna nästan, med 8 poäng för Fulham och 5 för Chelsea, och det är ju som alla andra matcher för Chelsea, en måste match ikväll.
Så är det ju, och Chelsea har ju... Vi får se vilka som kommer till spel ikväll då, men de har alltså 12 spelare på skadelistan.
Chilwell den senaste att bli skadad i cupmatchen mot Brighton där, när hans baksida gick sönder återigen då. Och även får vi klara oss utan Nicholas Jackson då, som tog sitt 50 gula i senaste ligamatchen. Så att en anfallare har vi inte riktigt i truppen. Som är en renodlad nia. Armando Broja är ju precis tillbaka från en korsbandsskada. Jag har bara fått hoppa in, korta inhopp senast. Och är väl inte redo för 90 minuter här. Det tror jag inte man vågar riskera. Så att det är frågan om man ska starta en Raheem Sterling som slutat göra mål. Eller vad man ska hitta på annars i anfallsväg.
Ja, precis. Men vi fick ju ett Chelsea-mål i september i alla fall. Seger mot Brighton ändå.
Till slut. Och det var Jackson just som fick spela i cupen men inte i ligan då efter sina gula kort. Så det var ju skönt. Nu gjorde Chelsea lika många mål som Havertz gjorde i september.
Just det.
Ja. Så det kan han säga i alla fall.
Ja.
Nej, men som jag sa innan, måste match för Chelsea som behöver bygga vidare på Brighton-insatsen. Jag hoppas man kan ta med sig den, för att det såg man inte riktigt komma att man vinner där. En match som hade nästan kunnat sluta hur som helst, men det är viktigt för Chelsea att bara... Vi har haft många matcher som hade kunnat sluta hur som helst mot Bournemouth och Aston Villa tidigare, men då har man inte fått med sig poängen man velat, men det får man här. Eller poäng, det var en cupmatch. Men en seger i alla fall. Så att jag hoppas de kan bygga vidare på den här. Jag vet inte... Känns som fulla med ett väldigt... Man vet inte riktigt vad man har dem i år.
Nej.
Att sätta dem på kartan. De klarar sig just nu för att det finns sämre lag i ligan bara.
Ja, har ju haft ganska svårt att göra mål fulla. Men så att det blir väl 0-0 i den här matchen då.
Ja, jag hoppas inte.
Men nej, jag håller med dig. Det är lite svårt att veta vart man har fulla faktiskt. Men det är väl så här... Ja, bottenlagen är ju... betydligt sämre än vad Fulham är, så att jag skulle bli väldigt förvånad om de drog sig in i någon bottenstrid den här säsongen.
Mm.
De kommer väl ligga och skvalpa där i mittenriket, något under kanske. Är det ju. Men ja, det kommer vara, det är såklart pressen på Chelsea här inför den här matchen. För snart börjar det som vi pratade om förra veckan. Snart kommer ju deras, efter landslagsuppehåll kommer ju deras mardrömsschema.
Ja.
Börjar ju med ett London derby mot Arsenal. Och sådär. Och till helgen då innan landslagsuppehållet har man Burnley borta.
Mm.
Burnley kommer bara närmare och närmare sin första tre poängare. Så att, men det får man väl ändå säga, på pappret här så kommer ju två tacksamma matcher mot Chelsea. Det får man väl ändå säga.
Ja, samtidigt som de är livsfarliga eftersom liksom, man måste vinna de här. Det känns nästan som vi har svårare att vinna mot de lagen vi ska vinna mot än tvärtom. Liksom.
Så jag bara flika in där på skador. Vi satt och räknade på det innan här. Det förändras ju hela tiden dag till dag med skador och sådär. Men just nu är det alltså 108 skadade eller avstängda spelare i Premier League.
Ja.
Rätt sjukt.
Ja, det är svårt. Man hade velat se en jämförelse med förra året vid det här laget. Typ. Men det känns ju som att det skadar spelare i varje omgång här egentligen.
Ja, det är väldigt mycket här i alla fall.
Och många korsbandsskador och brutna fötter och grejer. Så jag vet inte vad som har hänt. Om det är ett resultat av att liksom det blir fler och fler matcher för alla lagen som börjar ta ut sin rätt.
Ja, det är väl framförallt just muskelskadorna som är säger väl någonting om intensivt spelschema.
Mm. Om du ska tippa Fulham Chelsea då? Vad tippar du då? Du får inte säga 0-0, det är för tråkigt.
Nej, för tråkigt. Då säger jag 0-1. Chelsea vinner.
Ja, det tar jag på förhand. Jag säger väl 2-0 Chelsea då.
Mm.
Ja, det var det för idag.
Så är det. Mm. Kommer torsdags avsnitt?
Givetvis. Då tar vi även ner Champions League och snackar upp de andra Europamatcherna som på torsdagskvällen. Sen skickar vi våra krya på dig kramar till Hoffman då.
Det gör vi absolut.
Så får vi hoppas han är tillbaka nästa månad, vilket jag tror att han är. Men tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs igen på torsdag. Hej då!